just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Pohoha, det är måndag.
Det är måndag och det är födelsedagsrace.
Det är skönt att du säger att det är en födelsedagsrace istället för valrace. Det var så skönt att prata med dig nu, Jenny.
Ja, men jag vet. Ja, men alltså, man släpper det där lite, ångesten.
Ja, kan vi inte börja där då? För det är så jobbigt.
Med ångesten?
Nej, men det är ju så jobbigt nu, allt som händer i Sverige. Så att jag vet inte liksom vad vi ska ta oss till. Vi har ju inte fått något besked än.
Men det kommer väl kanske då när den här podden släpps nu på onsdag. För nu är det ju fortfarande måndag.
Då kommer utlandsrösterna.
Och det är ju så otroligt irriterande den här liksom. Det är inte ens 1% skillnad. Det är liksom mindre mellan blocken. Men jag var ju så lycklig för jag initialt då läste ju de här preliminära liksom röst, liksom vad de förutsåg skulle hända. Både SVT var det väl och så var det, jag vet inte om det var DN eller något sånt där, som hade liksom sina prognoser. Och då var det ju ändå det röda som skulle vinna med ett par procent.
Ja. Man har ändå haft hoppet uppe och även i början på valvakan igår. Det var så intressant för vi samlades här och skulle se valvakan. Och först började vi bråka om att routern var borta. Så vi kunde ju inte få på SVT.
Åh nej.
Ja, så jag bara hör, alla håller på med sina telefoner. Jag försöker se live på nätet och Sigge springer runt. Bara, vad är routern? Vi missar! Jag bara, men älskling, det kommer alltså vara en 12 timmars valvaka. Lugna dig.
Precis.
Ja, så ringde vi upp vår son som är i Sverige och satt och jag satt och tittade via honom.
Han fick liksom live rapportera från rapporteringen.
Ja, och han bara, mamma, nu dansar de på Miljöpartiets valvaka.
Sigge, de dansar på Miljöpartiet.
Ja, jag vill inte veta, jag vill se. Sjukt irriterat. Ja. Ja. Och sen lagom till vi fick på det, då hade ju svängt för att röda blocket ledde ju och sen hade det svängt. Och då får vi på den, så då var ju allt bara piss.
Det var otroligt, alltså det kändes som det kom så plötsligt också.
Ja, det kom så plötsligt.
Men det är väl inte liksom helt oväntat, för det är ju liksom tider, tänker jag, som är så, alltså det är ju de tiderna. Det är ju väldigt så här turbulent över hela världen liksom politiskt. Och det är så mycket missnöje och det är så mycket med liksom elräkningar. Och det är så mycket vems fel är det. Och det är så mycket liksom rapportering om olika brott och det ena med det tredje. Liksom. Det är ju den, det är väl inte helt överraskande. Det är jävligt sorgligt. Men
det är så sorgligt att SD då får 20%. Men också jag tänkte, jag kommer du ha den här känslan för några år sedan, när man vaknade upp och trodde att Hillary skulle vinna valet i USA. Jag bodde fortfarande i Sverige. Aha. Och vaknade upp. Alla kom
ihåg
hur
det
snöade. Ja, men
jag
Sverige snöade den
dagen. Jag var ensam hemma, kommer jag ihåg. Jag låg på soffan och hade poppat popcorn. Och tänkte att jag skulle följa valvakan. Helt övertygad om att hon skulle vinna. Jag trodde liksom att det var värsta så här roliga. Liksom, gud vad kul, det här blir en kul kväll. Ja, och så blev det som det blev.
Och sen vaknade man upp så var Trump. Men lite den känslan som vi faktiskt har fått också, du vet, du och jag får ju säkert alltså hur många meddelanden som helst. Hur kan ni bo i USA? Fan, kan ni bo i det där jävla landet?
Mm.
Och sen då, jag tror att det är den känslan många svenskar har. Vi har ju någonstans inte blivit alltså utarbetade av den här politiken i det här landet. Men vi har ju ändå vant oss vid galenskapen.
Ja, eller som jag säger, att det liksom känns ju inte helt oväntat.
Nej, vi har ju ändå haft det. Det är nästan som ett skydd. För jag ser på mina vänner nu, de är helt så här, vad ska vi göra? Jag bara, nej men nu får ni flytta hit. Nu är det är hit ni flyttar.
Ja, men här är man ju sjukt nervös. Nu är det ju då val här om senaten och så vidare om väldigt snart. Men sen om 2 år så är det ju då presidentval. Och vem ska bli den demokratiska kandidaten, undrar man. Men jag ska säga, för min brorsa är här på besök nu från Sverige och då är det så här, och en kompis till honom, och hans kompis har faktiskt aldrig varit i USA innan, det är första gången. Så det är ju så här, det är så här en virgin, Man tycker att det är så intressant. Vad tycker du? Är det som du trodde? Hur är det? Vad tror du om det? Och vad hade du tänkt dig? Är det som du hade tänkt dig?
Det är det bästa för att visa en virgin i USA. Det finns inget bättre. Man, ska vi kanske gå till mataffären? När ska vi kanske ta en bio?
Och de älskar de Ruby Float. Och har de glass i läsken. För så är det här. Och du vet, alltså, det är så roligt allting. Men då sitter man också och pratar om just det här med Kalifornien. För Kalifornien är ju inte riktigt USA. Det är ju verkligen inte det. Det här är inte liksom Texas. Det är på något sätt opåverkat. Vi har liksom, abort kommer alltid att vara lag. Nu ska inte jag... Ja, jag tror detta. Knock on wood. Men att man har liksom... Det är ett eget land med helt andra värderingar och helt andra lagar och regler än resten av USA. Så det här är ju på något sätt, jag vet inte... Mitt upp i allt så är jag väldigt lycklig över att man är just i Kalifornien.
Ja, men det är det jag kände. Det är lite sådär att vi är här nu, Jenny. Alltså det låter ju helt sjukt, men det är enda jag kan trösta mig med. Alltså nu när man ser alla hennes vänner. Alltså jag har också en jättenära vän som jobbar liksom jättenära Magdalena Andersson. Och de har slitit och de har kämpat. Mm. Och jag känner bara, vi fick några månader med en kvinnlig statsminister.
Exakt.
Det var det vi fick. Ja. Och sen också, jag tänkte också på det. Jag har ju berättat om min dotters kompis pappa som vi har lite olika politiska åsikter med, men ändå supportar varandra, för vi har döttrar
här
i LA. Då, inte nog med sorgen då att SD vaknade upp som Sveriges andra största parti, att var femte svensk på gatorna är alltså sverigedemokrat idag, utan då får jag också från honom i våran föräldragruppchatt: wow, vem den här Jimmy Åkesson? Wow, då har han läst The Guardian och tycker att det är liksom ett toppen att vi har en sån otrolig kämpe i Sverige. Han var så imponerad. Jag och Sigge svarade inte. Han bara, oh my god, what is this? This is amazing. You have such a great... I didn't know that you had great values in Sweden. Ja.
Ja, det är faktiskt helt sjukt.
Ja, right wing block. Det är kul att man är på nyheten överallt. Men jag tänkte på det för att jag har ju, man följer ju självklart valet härifrån också, även om man inte har sett alla debatter inför och så liksom. Mm. För man inte har en router.
Det har ju vi. Man har följt det. Vi kollar ju ofta som sagt på just Nyhetsmorgon och så vidare. Tycker vi är mysigt.
Det måste ni vill.
Alltså faktiskt inte nu mer, för att det är så jävla stressiga dagar. Så det finns ju inte att man ens inte tittar på det i bakgrunden. Men ja, vi brukade göra det.
Ja, men ni har ändå... Men det jag tänkte på, att något som man är van vid när man lyssnar på CNN här eller kollar på Fox eller whatever, att politiker här har ju alltid argument som är skrämsel. Argument, alltså de skrämmer folk. Och jag tror liksom det här att röstar ni inte på SD så kommer liksom Sverige gå fucking under. Alltså alla kommer dö, kriminella våldsskjutningar, så kommer det vara. Och det är ju vi så vana vid, den retoriken här. Det är ju så Trump har sagt, alltså bygger vi inte den här wallen så kommer liksom alla mexare komma in och döda oss typ. Och knarket kommer flöda. Och sen har man alltid tänkt att Sverige ska stå utanför de där liksom skrämselorden. Men det är ju det som har skett nu. Folk har varit så jävla rädda. Det är ju så.
Ja.
Det är faktiskt helt sjukt att han lyckades med det. Och sen har han ju sagt att han inte ska ta någon ministerplats. Men nu får vi se. Det verkar redan ändrat här nu på morgonen. Att han är i förhandlingar. Vi får se. Men lite glad att man bor i LA idag ändå. Trots allt.
Ja, men just av, liksom, av alla platser i USA i alla fall. Det känns det som att västkusten är liksom det trevligaste. Men det är liksom... Jag liksom på något sätt försöker då trösta mig själv med att det alltid har gått i liksom skov och upp och ner. Och det här är just nu liksom vågen i världen, men det kommer också vända upp och bli...
Tror du det?
Det måste det.
Nej, jag tänker att det bara går åt det hållet nu.
Åt helvete. Pratade jag om dem i podden förresten, när jag läste den här artikeln, att det var någon bok som skrevs liksom på 80-talet som förutspådde de här, alltså friktionerna. Att det är som att om man tänker liksom på någon våglängd så börjar tecknen på en så här total samhällskollaps. Det börjar då med att det liksom bara lite vibrationer på den här liksom, horisontella linjen, och det är då katastrofer i världen, alltså då tänker vi naturkatastrofer, översvämningar, någon jordbävning, svält, det är en pandemi, och sen också politiken, att den blir mer polariserad, det liksom är, man har extrema åsikter åt ena eller andra hållet, och detta då blir störningar liksom, i, liksom, på den här linjen om man säger. Och sen plötsligt då, och detta är då ett tecken på, precis som en dator när det är så här, men gud, vad fan, varför funkar den inte om man håller på, man får stänga av och man får sätta på. Och sen till slut då så kommer kollapsen, boom, totalt. Det är liksom tecknen, datastörningarna och sen kraschen.
Då, ja, nu har de sin egen Trump, det är ju fan en krasch. Det kommer ju ihåg när man pratar om att man ska bjuda in dem, vi ska prata med SD, det här kommer, vi behöver bara en öppen dialog. Jag börjar känna så här, fan, har de inte fått för mycket utrymme? Det har kanske varit för mycket dialog. Jag börjar svänga åt andra hållet nu i det här. Och sen vet man ju också att de som avgör nu är utlandsrösterna. Det är vi som kommer avgöra valet nu, Jenny.
Exakt, men det som är då också med honom som jag tycker är intressant också, för även då, alltså folk är ju så här missnöjda, de är rädda, whatever liksom, och då fiskar han in alla de rösterna. Men han är ju så jävla okarismatisk. Alltså han är ju, det är så otroligt.
Men det är liksom ju tyvärr Ulf också, alltså jag fattar.
Ja, men exakt, jo, verkligen. Men liksom för i politiken så handlar det också väldigt mycket om att vara en liksom så här vänlig, karismatisk människa som folk gillar. Alltså han har ju liksom inget av det där, men ändå lyckades han.
Är det helt sjukt?
Ja, det är fascinerande. Ja.
Är det helt sjukt. När vi då äntligen fick bra bilder, de står där och vevar med sina flaggor och liksom.
Ja.
Och tänker jag också, tänk att dejta nu i Sverige, vet att gå ut på Tinder och vet att var femte kille är SD.
Ja,
så sjukt.
Ja.
Alltså det är så sjukt, Jenny. Ja, men vi får så här, men också så här, så, ja, det är några röster kvar, vi vet inte, det är måndag dag, men samtidigt vet man ju sen gammalt att utlandsrösterna tyvärr oftast är, det är det blå blocket man röstar på. Det är där de landar, så att förmodligen blir det ju så här nu.
Ja, exakt. Men det, också, det finns ju något intressant i att, liksom när de, att det är så nära valen numera. Jag tänker även på liksom amerikanska presidentvalen och så vidare. Och på Trump då gentemot Hillary en gång i tiden. Alltså vann egentligen inte i antal röster, men också bara liksom delstat för delstat och hur man räknar systemet, hur det är uppbyggt. Men att alla val är så jävla, liksom, det är liksom en hårsmån.
Nej, att vad var det, så här 6000 röster eller någonting?
Ja, det är helt sjukt.
Alltså. Och en också, ja, nej, men det är faktiskt helt sjukt. Men sen var det också intressant, för vi var så här, nu är det valvaka, det här är så viktigt, Sverige går till val, och skulle så här berätta för barnen, och vi hade liksom lagat mat och liksom fixat allt utom routern. Men allt var fixat och bra, men då var de så här, va? Men det är 9-11, alltså de vill ju se 9-11, det var ju igår här.
Ja.
Då vill ju de se liksom hur liksom alla politiker går ihop i Washington och hedrar liksom årsdagen för 9-11, så för dem var det stora liksom.
Ja, men det pratade vi faktiskt också om igår. Det gör man liksom faktiskt varje år. Var var du när det hände och sådär? För det är ju just exakt det. Man kommer verkligen ihåg det. Men vi hade ju då, ja, vi satt inte och följde valvakan, för vi hade ju då
Årets tårta!
Årets tårta. Vi hade kalas för Tage. Det har varit, som sagt, det har varit en sån intensiv vecka. Alltså det här är så här, jag var ute och åt middag med hela familjen och Tages födelsedag då, tidigare i veckan, för min bror då som sagt är på besök. Då var vi ute och åt. Kvällen efter det så var jag ute och åt med bara min bror och hans kompis. Och sen kvällen efter det, då var jag ute och åt med min kompis Jamie, för hon fyllde år. Skulle vi fira henne?
Oh, herregud. Och här blir det så stor grej med ett åtagande, eftersom det är så långt på något sätt. Det är mycket större än typ så här, om man bor, alltså närmare varandra. Här är det en grej, för man måste boka bord. Alltså det är inte lika.
Man ska boka bord, man ska ta sig dit och så här, ba, ba, ba. Och just så här, jag kände faktiskt den dagen att jag sa, gud, jag orkar inte, jag vill bara vara hemma. Men det kan man ju inte göra när någon fyller år. Då måste man liksom så här,
nej, det kan man inte.
Nej, det går inte. Så då var vi där och åt. Och då var vi så roligt, för vi gick ju då, när jag var ute och käkade med min brorsa, var vi på Café Stella, som är min absoluta liksom favoritrestaurang, som ligger precis här borta. Det är så trevligt alltid, det är så underbart där. Och så andra kvällen då, när vi skulle äta middag, då var det ju samma hovmästare, men det var också samma servitris. Hon bara, oh, hi! Hon bara, ja.
De bara, ja, då kommer du igen. Men du vet, gärna att jag är lite nervös för att gå in på Café Stella, för det här berättar jag kanske inte för dig. Men när vi var där sist skulle jag ju sista drinken on me, och jag hade ju mitt kort i baren. Och sen hade ju någon bokat
Uber. När vi var där, du och jag.
Ja, när du och jag och hela gänget. Ja, men det var nog när du, sist när du, när vi firade dig. Och då var ju vi ett gäng som var kvar, och det var ju stökigt, det var skitkul. Men då hade ju jag haft mitt kort i baren, för vi var ju där och beställde drinkar hela tiden. Och det är första gången det har hänt mig. Men du fattar, när jag vaknar upp dagen efter och inser att jag har glömt mitt kort på bar Stella. Och du bor ju långt ifrån mig. Och bara, helvete, det ligger ju i baren.
För Fast det händer ju hela tiden.
Ja, men jag vet att det gör ju det. Men så kommer jag dit och ska ta mitt kort. Mm. Nej, men Jenny, då förstår man hur många det... Jag bara, men det här ser ut så. Då fick jag se när han gick igenom korten från gårkvällen. Det var alltså 50 kort. Och då mådde jag ju, för varje kort han visade, mådde jag ju lite bättre. För jag kände att, okej, jag är ingen galning som har glömt mitt kort.
Nej, alltså det händer ju hela tiden såklart.
Nej, för jag kan aldrig gå tillbaka till Stella. Jag älskar Stella.
Nej, men sluta.
Så jag bara, I'm calling. My card is in the bar.
Ja, nej men alltså. Men det var faktiskt väldigt roligt i alla fall. För vi åt middag och vi hade så här massa, du vet, så här tjejsnack. Och det var skål och det var supermysigt. Men sen då dagen efter
det... Men vänta,
var
det här Jamie som är tillsammans med den kända tatueraren?
Ja, precis.
Är det det? Ja, men det är lite kul. Ja, de som också var... Jo, men det här är ju han som har tatuerat Justin och alla här.
Och Miley Cyrus nu i helgen. Aha. Eller nu i helgen, i förra veckan.
Jo, vad vill hon ha?
Va? Jag tror han la ut på Instagram, men det är ju alltid roligt liksom. Han gör väl alla möjliga. Men hur som helst, vi käkar middag och sen på söndagen, alltså igår, då var det då kalas för Tage. Och då kom ju de också, då var det Jamie och Woo kom. Och sen var det ju ett gäng andra kompisar, för alla de här barnen hänger ju så himla mycket ihop liksom, har kul ihop. Och så då var det kalas igår, det var tårta, det var liksom 10 kids som sprang runt och det badades och det liksom tjoades och det var, vi grillade hamburgare och kort. Det var en så otroligt härlig söndag dock.
Men är inte det så skönt med barnkalas i USA? Alltså nu har ju ni också lyxen att ha en pool hemma.
Mm, ja,
men
verkligen.
Jag tänker så här, när jag hade Bell eller mina söner när vi bodde i Stockholm hade barnkalas när de var 7, då kunde man inte vara utomhus. Alltså, och då var man tvungen att göra så här stolleken och fiskdammen. Här blir ju barnkalas.
Ja, men de är klassiker. Det är
jo, det är det. Men jag inser att det är ju enklare faktiskt att ha ett stort kalas här.
Men det här var faktiskt inte så stort kalas egentligen. Nu låter det kanske... Men det var väl 10 kids liksom. Men också så här, föräldrar som gillar att hänga. Så det var liksom en dag när vi alla umgicks. För vi också lagar mat, vi drack ett glas vin, vi liksom spelar lite sällskapsspel, vi spelar Uno och Yahtzee och du vet, även med barnen.
Ingen fiskdamm, är det borta?
Ingen fiskdamm, men det är så här, men Tage gillar ju inte stora kalas. Jag hade ju det någon gång, för när de är mindre är det så svårt att bara välja någon i klassen. Då måste man bjuda alla när de går i så här dagis. Och då blir det ju jättekalas hela tiden, det är så himla jobbigt. Men Tage tyckte också att det var obehagligt. Han blev ju blyg och gick undan och sådär. Så nu är det ju bara de närmaste kompisarna som han gillar att umgås med som vi bjöd in då. Men det var väldigt mysigt. Och då var det så här, de sista åkte vi 8, 8:30, 9. Alltså det var så här, vi föräldrar satt ju där på kvällen och liksom garva och pratade så mycket. Och det var så mycket rowdy konversationer om allt möjligt. Alltså herregud, det kan jag inte ens berätta i podden. Men det var väldigt roligt i alla fall. Nej, så åkte de hem vid 8 och då var jag ju så här, då såg jag duka undan och fixa och dona innan jag var tvungen att åka ner till mataffären och köpa ännu en tårta, för då var det ju dags att förbereda för Zev som fyllde år.
Men sluta.
Idag.
Kunde du inte bara ge han Fortnite-tårtan från Tages kalas?
Du, jag hade ju en sekund när jag stod där och tänkte så här, kan jag inte bara ta en slice av tårtan och sätta ett ljus i och så får det får bli det hela. Men grejen är att det handlar också om för barnens skull. Att det ska vara liksom, du vet, att man firar, alla är viktiga.
Man ska fira sin partner, ja, hur jävla trött man än är.
Ja, men det ska man. Så då var det var ju bara så här, ha, ner och köpa tårta och sen på morgonen idag igen, då var det upp. Koka kaffe, sätta i ordning brickan, i med ljuset, paketen, väcka alla, nu ska vi in och sjunga. Och det var liksom så här, ja, det kändes som att det var en märklig Groundhog Day, som liksom fest Groundhog Day. Samma bara varje dag.
Vaknar upp till nazistparti i Sverige och på tårtan. Precis. Igen. Det är två värsta saker som kan hända.
Ja, det är verkligen så här. Men på tal om liksom, polariserat.
Ja.
Det är liksom gott och ont. Ja. Mörkt och liksom ljust. Ja. Men nej, så att där är jag idag. Nu är det så här, nu ska det fortsätta firas.
Jag förstår ju precis, för mina barn fyller ju 12-14 mars. Så att jag är ju helt slut. För det är också nästan jobbigt att ha en dag mellan, för då kan man inte slå ihop det.
Nej, exakt. Nästan bättre att bara köra. Liksom.
Ja, nej, då är det liksom.
Men jag var glad för Zev fyller ju då 35. Alltså det är ju en jämn fönsterdag, så det är ju en stor fönsterdag egentligen. Och vi har ju bokat då något bord på någon ny restaurang som ska vara jättehärlig och bla bla bla. Och vi ska ut och äta ikväll. Men då var Zev så ärlig, han bara sa, men jag vill inte det. Jag orkar inte. Vi får käka morötter i sängen och dippa i liksom någon sorts dipp och bara kolla på tv. jag orkar.
Men Jenny, förstår vilken dröm för dig som ändå då är den som ska
vara mig.
Dröm för dig att då ändå få höra.
Jag bara, är du säker på att det är det du vill? Är du helt säker?
Jag har ju bokat det flera månader för din stora
exakt.
Dag.
Ja, han är helt säker, säger han. Så det är vad vi kommer göra ikväll. Så får vi väl spara middagen till en annan dag.
Mysigt. Ja, jag mysigt. Känner också att man är helt slut efter det här valet. Och det är bara måndag.
Mm.
Alla känslostormar. Alltså det är faktiskt för jävligt. Mm. Alltså det är inte klokt, Jenny. Alltså jag känner också att jag behöver ett kalas för att pigga upp en. Det är där man vill vara.
Och den här veckan samarbetar vi återigen med Kids Brand Store.
Mm. Every teen's first choice in fashion.
Denna otroliga sajt för oss föräldrar som inte riktigt kanske har koll på vad det är som gäller och vad som är rätt, som kidsen skulle ha sagt. Då kan man klicka in sig där och få liksom kurerad vägledning, eftersom det här är handplockade plagg från de världsledande märkena i modebranschen. Och för att de jobbar nära tonåringar, så att de vet vad tonåringarna vill ha, och äldre barn.
Mm.
Storlek 140 uppåt är det ju.
Mm. Och det här är också, ska jag säga, väldigt alltså så här snygga kläder i så här riktigt bra kvalitet och bra designers, vilket man ju uppskattar. Och barn som är, som sagt, stora barn är väldigt kräsna. De har ju bland annat Gant, som jag tycker är ett så här fantastiskt snyggt märke, som också är precis så här spot on i mode, vad man ska ha på sig just nu, lite så här preppy. Väldigt mycket just piqué-tröjor, som jag vet att jag nämnde förra veckan också. Och sen har de här jättesnygga relaxed linnen, alltså både skjortor och byxor, som jag alltså skulle älska att köpa till, och som jag tror att Tage skulle älska också. Att ha liksom på sommar, på skolavslutningar, på midsommarafton, alltså allting, alltså skönt och supersnyggt.
Verkligen. Besök kidsbrandstore.se så kommer ni själva kunna se hur mycket fina grejer det finns till barn i storlek 140 och uppåt.
Ja, men på den här tjejmiddagen i lördags då, eller tjejmiddagen, födelsedagsmiddagen, då var vi sex tjejer som käkade middag. Två av dem känner jag inte, de andra tre, vi är ju nära kompisar, men de andra två nya. Och då var det så intressant, för vi andra har ju, vi är gifta och, eller skilda, och har barn och familj och så vidare. Och så var det en tjej som var med, och hon bara, man märker att det där är liksom någonting så här jobbigt och känsligt nästan. Alltså hon tyckte nog, förstod jag på henne, för att hon ville förekomma eventuella frågor om barn med att säga så här: för mig är det för sent med barn, jag kommer inte få några barn, så att, och jag vill inte ha några barn.
Ja, för hon var ny, gud vad jobbigt. Ja.
Hon var 37, hon bara, det är ju för sent. Vi bara, men det är absolut inte för sent. Men alltså, vill du inte ha barn så ska du inte ha barn. Man måste inte ha barn. Det är det jag tycker är så himla viktigt också, att säga till folk, man måste faktiskt inte ha barn.
Men också jobbigt att man behöver säga det innan. Alltså känslan, jag förstår. Att man vill förklara innan, ja, så har man det överstökat.
Ja, men precis. Men då tänker hon att hon sitter där med ett gäng liksom morsor och det där är ett så otroligt...
Vilket hon gör.
Ja, det gör hon ju såklart.
Ja.
Och vi försöker ju kanske inte prata så mycket om barnen, vi är ute och vi för en gång skulle kanske inte är med barnen. Men det går inte, för det är alltid någonting som kommer upp, och det här hände och det var jobbigt och vad tror ni och vad tycker du och
etc. Vidrigt vad det är egentligen. Det måste vara så hemskt om man inte har barn eller inte är intresserad av barn.
Men vi hade ju inte ens kommit in på det här innan hon sa det här. Det var nästan 5 minuter efter att vi satt oss. Och då ville hon väl bara liksom berätta det. Så hon slapp sen.
Hon orkar inte få den sen. Ja, hon
nej. Nej. Men och bara för det så tänkte jag på, för i veckan så läste jag. Och det här gjorde mig så glad. Alltså på tal om barn och hur man tänker kring det där. Och vare sig man vill ha barn eller inte, går att fundera på det, inte vet. Alltså det här är ju såklart någonting man kan verkligen ha en, vad ska man säga?
Men har du alltid känt att det varit självklart för dig att ha barn? Alltså att du har velat bli mamma?
Ja, för mig har det alltid varit så. Mm. Jag har alltid velat ha barn sedan liksom väldigt tidigt egentligen. Mm. Men jag har ju jättemånga vänner som inte vet. Och väldigt många vänner här, framförallt amerikaner, som absolut inte känner att det är någonting för dem. Sen är det andra som så här tvekar. Och det, alltså det är ju så här...
Och här är ju en större grej. Här är det ju ingen som bara pang... Alltså här är det ju, märker man ju på folk att det faktiskt är ett större beslut också.
Det är ett större beslut, för att det handlar så mycket liksom om ekonomi och... pengar, att ha träffat någon så att man liksom också håller ihop med, för att man ska klara av hela liksom, barnbiten med allt vad det nu innebär, med vad det kostar med skola, att vara hemma från jobbet. Alltså det är väldigt mycket jobb här såklart. Men hur som helst så tänkte jag på det här med E-Type som nu ska bli pappa. Jag blev så himla glad i veckan.
Ska han? Inte han.
Ja, men han ska bli pappa.
Hur gammal är han? Alltså, inte
han är 57. Nu börjar jag. Men det var just det här som är grejen. För han är då tillsammans med Linda. Jag vet inte om du kommer ihåg Lilla Hjärtat-historien som är så otroligt fruktansvärd.
Ja,
hon var ju fostermamma till henne och har väl ganska mycket fosterbarn. Och de har ju blivit tillsammans, eller blev tillsammans för något år sedan, E-Type och denna Melinda. Melinda Jacobs heter hon. Och nu då så är hon, är de gravida. Och han gjorde någon intervju förra veckan när det var så här, hur känns det att bli pappa och sådär. Och då sa han...
Är det hans första barn?
Det här är hans första barn. Det här är hans första barn. Och då säger han att han känner att han har fått en andra chans att allt börjar om. Och det är så jävla, när han pratar om det här, att han trodde inte att det här skulle hända för honom. Och nu så ska han bli pappa.
Du har sympati nu för E-Type. Nej, men det är jättefint, jag håller med.
Jag gillar E-Type.
Jag har inget snäll.
Men han sa, ibland har jag blivit lite avundsjuk på mina kompisar när de tackar nej till att ta en öl. För att de måste vara hemma med barnen.
Ja, det har inte han fått säga.
Nej, men han känns så otroligt glad över det här i alla fall. Det tycker jag är så fint. För han hade då räknat bort det här i sitt liv och trodde inte det skulle hända. Nu då ska han få barn. Att det liksom ändå inte är för sent och det kan ändras.
Sa du det till henne där på middagen? E-Type, he was 57. And he is a famous... he's the little heart's mother.
Ja, jag drog hela historien, alla detaljer.
He's really happy.
What? Ja. Ja. Nej, men jag vet inte att det liksom faktiskt ändå kan hända. Och sen skulle vi naturligtvis också, vi skulle tänka på Alec Baldwin då, som nu väntar sitt sjunde.
Jenny, jag fick faktiskt ett klipp som jag inte hade sett häromdagen, skickat till mig. Och det var det när hon då, Hilaria, eller vad fan, sitter och berättar med en bebis i handen, en bebis på huvudet, en bebis i magen och en bebis bakom kudden. Och han har tre knät och helt förstörd. Och hon säger så här... Ja, vi är ganska... De här namnen tycker jag om. Vi har helt olika känslor inför namn. Jag älskar de här namnen. Så säger hon tre olika namn. Och sen han bara, nej, de gillar inte jag. Och sen har någon klippt ihop klipp till vad barnen heter. Så det är bara hennes...
Är det sant?
Bara hennes namn. Alltså det är jättekul. Gud, vad roligt. Och man ser att han verkligen suckar.
Men det är nästan, nu börjar man känna så här, är det liksom så här på gränsen till någon sorts fetisch? Liksom?
Ja, det måste vara en fetisch. Och det här är ju hemskt, men jag tänker ju också då, han är väl 70 då. Och om 10 år är ju liksom, hon är ju typ 20 år yngre. Så om 10 år är hon liksom 8 barns mamma, typ alena.
Hon är ju typ 30 år yngre.
Morgon. Ja, nej, men det är det jag menar. Alltså, hon fattar ju inte det här. Hon ska ju också liksom få de här genom skolan. Hon ska trösta dem. Alltså, det är ju... Nej, det är faktiskt... Nej, det här är kaos.
Det är ju det man känner mer än någonsin nu när man har 3 barn. Och 2 av dem börjar bli... Ja, men går, du vet, så här, 1:an och 3:an. Och det är liksom kompisar och det är läxor. Och det är oro för något. Och det är liksom alla de här grejerna som man ska gå igenom. Hur mycket det är. Hur mycket man måste finnas där. Det är ju otroligt mycket tid man lägger på barn.
Ja, gud ja.
Hur fan ska hon hinna med 7?
Hur ska hon hinna med?
Men du tror att det blir 8 till och med.
Jag blir så stressad hela tiden. Men du vet ju också, hon är så besatt att hålla sin kropp pigg och fräsch och tränad.
Ja, det gjorde jag.
Nej, men hon gör ju det var 50 minut, säger hon. Hon gör ju ingenting. Hon går in i köket och så lagar mat. Och då vet hon att hon har inte gjort någonting på 10 minuter. Då lägger hon sig ner och gör 20 steps. Sen går hon in till vardagsrummet, plockar lite, läser en bok för något barn. Hon bara... Och sen gör hon lite pull-ups. Alltså, så där håller hela hon på hela dagen. Ja. Och sen, när hon har lagt barnen, då gör hon yoga på huvudet. Ja. Alltså, hon bara, jag tränar inte längre än 5 minuter, men jag tränar 5 minuter 20 gånger om dagen. Det är hennes...
Gud, vad sjukt. Ja. Och så är hon ju då så här, 7 barn, och de är så kära, och det här liksom värsta så här, lyckliga familjelivet. Och Alec är så otroligt bra pappa. Vi kommer väl ändå ihåg när han ringde sin dotter. You pig! You pig!
snygg.
Ja.
Ja.
Ja, det kommer
ja, men han är fin.
Mm, det är fint.
Men, ja, men hur som helst, vad vill jag säga med det här? Nej, men jag menar bara att det är liksom inte för sent och man gör som man vill, men fint för E-Type i alla
fast
fall.
Fast nu vänder du på det. Jag tror du ska hamna i att det är fint att allt fler ändå så här, nu kanske hon sa det av rädsla, men faktiskt inte. Jag såg att Therese Lindgren, vet du vem det är?
Ja,
Hon gick ju ut också i någon SVT-produktion här och sa att hon inte vill ha barn. Hon är väl en av Sveriges största bloggare.
Influencers, ja. Ja, folk tycker ju att det är ju en laddad grej. Liksom.
Fast där blev det också märkligt, för du sa i intervjuaren, men varför? Och är det för att du själv har haft det så jobbigt? Då blev det ju tyst och sen sa hon, ja. Och då blev det ju en annan anledning. Jag skulle vilja träffa och se liksom, kvinnor som väljer bort
jag
det bara.
Jag måste säga, jag har flera vänner här som har valt och inte vill ha barn.
Jo, men det är de man vill se. Man vill inte bara se de som inte vill ha barn för att livet är så fruktansvärt.
Nej. Det vill man absolut inte. Men jag har ganska många barn, vänner som inte vill ha barn och det är också okej.
Har du det? Jag har inte alls många runt omkring mig. Jag känner också nu så här fenomenet att folk, här i USA är det ju också så vanligt med surrogat. Att det är allt fler som också kan skaffa senare för de använder sig av en surrogat och de fryser sina ägg.
Och det såg jag också så här, för det hade Petra Mede pratat om nu, för hon fick ju sitt andra barn i våras var det väl, om det var i februari något sånt där, när hon var 52 år gammal. Och det här var första gången jag tror hon öppnade upp och pratade om det här.
Var det med surrogat eller?
Hon ville inte säga, det var liksom, hon sa, men det är privat. Men hon tycker att det är fantastiskt att kvinnor faktiskt också, för kvinnors skull, men också för jämställdhetens skull, att man faktiskt kan välja mycket mer när man vill ha barn och hur man vill ha barn och liksom på ens egna villkor. Men hon var väldigt lycklig i alla fall, det tycker jag var fint. Men det har varit mycket så här barngrejer som jag har noterat. För det var även Jennifer Lawrence, gick ut i Vogue där och gjorde en intervju. Det var första också. Efter
fan vad jag älskar barn. Henne. Gillar du inte henne?
Jag älskar henne också.
Jag älskar henne. Hon är väl den enda fria fläkt vi har. Alltså, jag tycker hon är fantastisk.
Fast vet du, jag måste säga dock, hon var ju, för jag har intervjuat henne flera gånger, har gjort. Mm. För hon spelar Katniss i Hunger Games, så jag träffade henne flera gånger. Och ut med de filmerna, första gången, absolut första gången, då var hon, alltså hon var så härlig. Hon bara satt och bubbla och skratta, man kunde fråga henne vad som helst och hon gjorde skämt och hon var så här helt öppen, helt avslappnad. Och det var ju också då hon slog igenom, för hon var ju precis så skön också på röda mattan när hon gick på premiär, Oscars, om du kommer ihåg Oscarsgalan, hon bara, jag vill bara äta en hamburgare. Yeah. Du vet, så här, hon var så otroligt så här, flummig, trillade på väg upp när hon skulle ta emot sin Oscar, du vet. Alltså alla de här grejerna. Man älskar henne. Men ju längre tiden gick så kände man ändå att hon också förändrades. Och jag tror att alltså, det är något
som bara... Under intervjun? Eller menar du i livet?
Mellan liksom, intervjuerna. Ja. Alltså säg att det var ett år emellan eller något sånt där som jag träffade henne.
Men var hon sjukt snygg? För jag tycker hon är typ en av de snyggaste.
Så vacker, men naturligt vacker. Men vad som hände var att hon ändå blev mycket så här, svalare och mer kontrollerad. Alltså ju större hon blev, desto... tystare blev hon och liksom mer kontrollerad. Jag tror att det är liksom
fast den bilden helt... får man ju inte i media, för jag såg något med henne och vad heter hon, Emma Stone också. Jag tror att det var för Vogues räkning när de bara, men vad är det bästa med att fylla 30? De bara, men det var ju all svamp vi tog. Alltså, de var helt så här.
Jo, men då är det fortfarande så här planerat vad de säger. Alltså man förstår bara liksom att det är liksom mycket mer eftertänksamhet kring det. Alltså det förändras, man blir ju inte... man förstår när man har haft några dåliga rubriker och liksom varit för mycket goofy. Man vill kanske bli tagen mer på allvar, man är liksom rädd för hur saker och ting ska tolkas. För sen nästa steg är ju som, jag vet när jag intervjuar Jennifer Aniston och sådär, då får man ju skriva under papper på att man får inte fråga om liksom hennes vikt, man får inte fråga om ditten och datten, man får inte fråga om Brad Pitt, man får inte fråga om, du vet, då är det ju stora liksom avtal man har innan man går in och gör intervjun. För att hon orkar inte längre, helt enkelt. Och det fattar man ju också, såklart. Men jag tror att det är omöjligt att vara som Jennifer Lawrence var precis när hon slog igenom första liksom, Hunger Games-filmen. Nej, hon slog igenom innan dess, i och för sig. Med den där, när hon, vad heter den? När hon jagar ekorrar i skogen, det har jag glömt. Hur som helst.
Ja, men den har inte jag sett.
Jo, det var en stor Oscarsfilm. Vad heter den nu igen? Winter's Bone heter den, om du minns den.
Nej, den här. Men jätteglad blir jag, för då kan jag se den, för jag älskar
den. Nej, men alltså, har du inte sett den, då måste du se den. Den är jättebra. Det är, liksom, den är väldigt bra. Det var ju så hon slog igenom, så det var innan Hunger Games och allting. Jag tror bara liksom, att det är omöjligt att vara helt
unguarded efter ett tag.
Fast det var ju kul när hon då var med i den här 73 questions eller Vogue's koncept. Släpptes nu i veckan. Den kan man ju se om man gillar henne.
Ja, den kan man se. Men hon gjorde ju också en stor liksom, intervju väl. Det var inte bara den hon gjorde.
Nej, men jag hann bara se den. För min dotter älskar ju se dem där också. Så vi kollar ofta på dem där. Men, för de finns ju på YouTube. Men då var det roligt att när han intervjuade den bara... Vad önskar du om 10 år att du hade gjort mindre av? Hon bara, intervjuer.
10 years from now, what will you regret doing way too much of?
Interviews.
Alltså, hon är ju... Och hon sa det! Det är det jag säger!
Ja. Och han bara, alltså, du hörde att han kom nästan av sig.
Ja.
Han bara, yes!
Ja, men bekräftar också vad jag säger. Men det som var i alla fall, för hon pratade också då om att hon har precis blivit mamma för första gången. Hon är ju otroligt så här kär i sin, hon avslöjade namnet Sai, heter hennes son. Och hon berättade också att hon har gått igenom 2 missfall innan det här barnet kom. Och hon var bland annat ensam då. I had a miscarriage alone in Montreal. Ett av hennes liksom, missfall, då var hon helt ensam på något hotellrum. Alltså så hemskt. Men också så att hon öppnade upp och det tyckte jag var... Och då såg jag under det här... jag vet inte om det var på Instagram, om det var Entertainment Tonight eller jag vet inte. Jag följer något av de där kontorna. Då såg jag att Sharon Stone hade faktiskt också kommenterat på det där. Och bara så här, gud vad fint att du också delar med dig. För hon har ju också en lång historia av missfall och liksom problem.
Ja, men har hon några barn?
Ja, hon har 3 adopterade söner som hon adopterade när hon var liksom också lite äldre.
Mm.
Ja, men det finns ju i alla fall, det finns många alternativ om man liksom vill ha barn senare också. Så det är inte samma sak längre. Man behöver inte ha barn, man kan ha barn, man kan vänta med att skaffa barn. Alltså, detta gäller inte bara E-type så att säga. Alla gör som de vill.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Du, något helt annat som jag har tänkt på, som vi pratade lite om förra veckan, du och jag. Det är ju då Florence Pugh.
Ja, Miss Pugh.
Miss Pugh. Mm. Som nu då, Olivia Wilde har gjort den här filmen Don't Worry Darling. Som handlar om ett så här 50-tals par. Och de, jag tror att det är hon som är olycklig och har någon affär med Harry Styles, va?
Det är också någon konspiration, verkar det som. Alltså jag tyckte faktiskt att trailern var lite pajig, om jag ska vara ärlig.
Ja, men den har inte, jag tror inte den har fått så bra recensioner.
Nej, det har den inte. Och särskilt nej. Nu, dramat har ju inte hjälpt heller.
Nej, men exakt. Men grejen är att jag tycker så synd om Olivia Wilde. För det är så här,
ja, men hon har blivit mobbad.
Hon har nästan blivit mobbad. Den här filmen har blivit så körd i skiten nu. Allting bara handlar om olika draman kring den. Och jag vet så här,
och hatet hon har fått för hon typ skulle supposedly varit otrogen. Nu gick ju hon ut och bara, jag var inte otrogen. Även om det absolut inte spelar en roll för hennes karriär.
Nej, precis. Och jag har ju fått för mig att hennes exman då, Jason Sudeikis, som bor här borta på gatan... Att han kanske är ett asshole med tanke på att han liksom serverade henne papper barnen liksom på, när hon stod på scen och skulle prata om den här filmen. De är liksom hela tiden uppe i rätten och håller på att bråka om barnen och sådär för att hon... Ja, jag vet inte, han verkar ju sur. Men det var slut innan hon då träffade Harry Styles. Men bråket ska ha börjat med mellan Florence Pugh då, som spelar huvudrollen i filmen, och Olivia Wilde som regissör. När hon la ut, Olivia Wilde tror jag la ut en filmsekvens eller om det var bilder från en sexscen i filmen mellan Harry Styles och Florence Pugh. När hon skriver sig att hon tycker det är så fantastiskt att se en, eller hon är så stolt över den här sexscenen för en kvinna som tar för sig och älskar sex. Och så porträtteras kvinnor väldigt sällan i film, att det är hon som vill ha liksom. Och hon, då ska Florence Pugh då, enligt ryktena, ha blivit väldigt illa berörd. För hon vill inte liksom att sexet ska vara fokus på henne i filmen. Hon vill att det ska...
Det var ju inte bara att sexet var fokus, det var ju också sex med Harry Styles som var precis. Fokus.
Alltså. Och då kan jag känna så här, jag vet inte, det måste ju varit infekterat redan på inspelningen på något sätt. Eftersom det kan ju inte bara vara det här som ligger bakom.
Jo, men det känns som det är första gången en kvinnlig regissör liksom får, alltså, har gjort det som män har gjort i alla hundratals år. Och så blir det en sån jävla grej och nu börjar det påverka hennes film.
Jo, alltså. Men då kan jag känna så här med Florence Pugh då, för då blir det att hon likar inte Olivia Wildes posts. Hon har inte lagt upp någonting på Instagram själv direkt om filmen. Det har hon gjort med alla sina andra projekt. Jo, men då är vi tillbaka på så här sandlådenivå där, när ingen likar och sådär. Men då kan vi se vad man vill. Det betyder ju något, Malin.
Det betyder någonting, men samtidigt kan jag känna lite som Olivia skrev när hon bara, herregud, jag har inte hyrt in henne för att hon ska lajka eller skriva Instagram-inlägg. Jag har hyrt in henne för en fantastisk skådespelerska.
Hyrt in?
Ja, men, vad säger man då? Anställd. Inte så stora regissörer talar.
Nej, men jag vet, men det är ju också ett försvarstal. Alltså, jag fattar att hon måste säga det. Men jag menar, det betyder ju ändå någonting.
Jo, fast det är också lite så här, tänk hur många män som kanske inte har likat och man har sett. Jag tror att bara för en kvinnlig regissör, en kvinnlig skådespelerska, då har man synat det här på ett annat sätt. Och så läser man av. Hon kanske bara, Pugh kanske inte orkade lika, hon kanske gjorde något annat.
Hon kom inte kanske... ens på en av premiärerna.
Nej, men hon kanske var tvungen att, inte vet jag, baka.
Jag vet inte, jag tror att det är någonting som har hänt där. Hon är ju inte nöjd, annars skulle hon ju vara mer positiv kring filmen. Och i så fall skulle hon ju tala ut och säga, gud, jag älskar Olivia, hon är fantastisk, det är ingen grej.
Jo, men det är också något som är så jävla sunkigt med att kvinnor ska hamna där på något sätt. Alltså, tänk hur många sådana här grejer som män efter... Alltså, det är
men jag kan också känna mig, just Florence Pugh, att hon är så här, hon ska vara så otroligt...
Ja, du tycker hon är präktig.
Jag tycker hon är lite präktig. Hon får liksom lugna ner sig lite. Men, sen var ju inte det här det enda, utan då var ju, nästa var ju då att Olivia Wilde sa att hon vill inte ha med Shia LaBeouf. För att Harry Styles var mycket bättre och efter alla Shia LaBeoufs galna utspel och han har ju liksom...
Han har blivit anklagad för
allt möjligt. Mm. Alltså, Me Too, alltså, jag tror att han verkar ju vara en hemsk person på många sätt. Så vill inte hon ha med honom. Och då blir ju Shia LaBeouf plötsligt väldigt arg. Och har ju tydligen filmat henne bland annat.
Ja, men hon hade ju skickat en film till honom. Som han lägger ut i sociala medier. Där hon säger så här, hej. För hon sa så här, han fick sparken. Eller liksom. Men sen visar det sig att han inte
jag
fick
vill inte ha med
det.
Honom.
Nej. Mm. Och han bara, så var det inte alls. Hon ringer, så här är det riktiga. Men det är också taskigt, tänker jag. För det kanske, du förstår ju när man så här ska sätta ihop ett team. Det är klart man ringer massa olika, men massa olika saker. Jag tycker att det blir för stort. Jag tycker det är
tråkigt. Jo, men jag tror att han var väl då anlitad först för filmen. Han var inhyrd.
Han var inhyrd.
Ja. Och sen då så blir han då, hoppar han av filmen. Och så verkar det ju vara. Han verkar ha hoppat av filmen. Och jag tror att han har filmat henne under någon konversation. Till och med när hon hoppar in i bilen. Eller om det var tvärtom. Jag läste bara det här.
Ja,
och hon säger, nej men alltså. Strunt i vad det nu var. Jag bryr mig inte om Florence Pugh så mycket. Vad hon tycker. Ja, det var en hel grej. Så det var ju tydligen tvärtom. Så det var ju andra då. Skandalen kring filmen.
Ja, fast det är också en sån liten skandal. Tänk, så där jobbar ju, alltså, så där måste det ju gå till. Alltså, det måste ju vara hundratals på tapeten och diskussioner fram och tillbaka.
Det är ju, det är väl klart att det är tjafsigt i varenda film. Herregud, vi kommer väl ihåg liksom alla de möjliga liksom, män som hade utspel på olika filminspelningar. Och Tom Cruise tappade ju någon gång när han spelade in Top Gun. Han hade stått och skrikit på alla vad det nu var, jag kommer inte ihåg. Hur som helst. Sen var det ju då dessutom på premiären i Frankrike när det sägs då att Harry Styles går förbi vad han heter som spelar huvudrollen, Chris Pine, och spottar på Chris Pine. Det gör han ju såklart inte. Men det blev ju ett viralt klipp också. Så nu har det ju kommit till någon punkt när det är så här, det är bara kontroverserna och skiten man pratar om kring filmen. Jag tycker så synd om Olivia Wilde som har liksom lagt ner sin själ i den här filmen och så blev det så här.
Och jag älskar ju hennes debutfilm. Såg du den?
Ja, och den är jättebra.
Vad heter den?
Booksmart.
Booksmart, helt fantastisk. Jag har verkligen sett fram emot, och jag tycker hon är en otroligt duktig regissör. Så jag har verkligen sett fram emot den här filmen. Men nu, oavsett om den skulle vara bra, nu kanske den inte är det. Men nu är ju allt. Nu är det, ju, det här är ju bara en docusåpa. Alltså, ja, nu är det, det typ. Nu är det, ja, det är över. Och då har hon jobbat liksom med det i 2 år. Nej. Men hon fick ju inte ens, för grund att folk har varit så sura att hon har liksom en ung kille, att hon eventuellt har varit otrogen, vilket hon själv säger att hon inte var med Harry Styles. Mm. Så när de stod där på galan häromdagen och skulle presentera filmen, då fick ju inte de ens stå bredvid varandra, deras presschef, eller press, PR personer sagt, för då skulle ju de stå långt ifrån varandra. Alltså istället för bara, varför kan inte de bara få hålla handen? Det är väl okej att hon är ihop med honom? Alltså det är ju också så vidrigt.
Ja, verkligen. Och så var det något annat, Pip, på tal om Chris Pine. När Chris Pine och Harry Styles sitter bredvid varandra på en sån här utfrågning, och Chris Pine sitter, alltså han ser död ut. Så han sitter med öppna ögon och bara tittar rakt fram.
Och Harry säger såhär, this is actually a movie. It feels like a movie. Har du sett det klippet?
Nej, men hur som helst, don't worry darling. Det är nog så här, ja, det blev en jävla worry för henne. När ni hör den här podden för övrigt, då är jag eventuellt, alltså det här är faktiskt, om jag gör det här så är
inhyrd.
Nej, men om jag gör det här så är jag ju eventuellt då liksom tokig. Jag har köpt en biljett till...
Nej, så avundsjuk. Jag kan inte höra det här.
Patti Smith.
Jag säger hej.
Patti Smith spelar ju på, det finns, i Joshua Tree finns ju en bar, ni har varit där också.
Otroligt.
Som heter Pappy and Harriet, som har funnits där i alla år. Och det är liksom en så här riktigt så här superamerikansk bar. Helt magisk är den. Och de har alltid små uppträdanden, väldigt så här små intima konserter. Paul McCartney har varit där och spelat. Alltså alla har varit där och spelat, verkligen.
Men aldrig, man känner sig så amerikansk när man är där, på ett härligt sätt.
Ja, det är otroligt härligt. Det är så här, man grillar, det är liksom, man äter revben och dricker öl, och så är det något band som spelar. Det är väldigt härligt. Och nu ska alltså Patti Smith spela där på onsdag. Och när jag såg det här, för jag älskar Patti Smith, då blev jag så besatt. Jag bara, och Zev, han är borta och jobbar. Så han är inte hemma. Och jag har Majsan hemma. Andra barnen ska vara hos sin pappa. Då var jag så här, kan jag sätta Majsan i bilen och köra till Joshua Tree, se den här konserten med Majsan och sen sätta henne tillbaka på kvällen och köra tillbaka?
Jenny, du måste göra det där. Bara för att berätta för Majsan att mamma gjorde det här.
Ja, men jag tänker, jag kanske kan det. Det är bara att det är så långt, det är så 2,5 timmars bilfärd. På vägen hem kommer ju det att gå bra, för då kommer hon ju somna. Men på vägen dit kan det ju vara lite kämpigare. Men jag vill så gärna se henne.
Alltså du förstår inte. Alltså hade inte jag åkt, jag åker till New York och ska se Amy Schumer, som jag köpte biljetter till i våras. Så jag åker på torsdagen. Hade inte jag åkt så hade jag, det här är liksom fruktansvärt att jag missar det här. Ja, men du åker, Jenny, det här gör du. Det är
det.
Episkt. Nej, men på riktigt, du gör det.
Det är roligt, ja, men när jag har berättat så här, för jag, alla älskar Patti Smith såklart. Alla är så här, gud, wow, om du gör det. Och du tänker så här, gud, är jag helt knäpp då? För att jag tar med mig Majsan
dit.
Nej,
du är helt knäpp om du inte gör det. Ja. Alltså,
men faktum är, min bror och hans kompis, de ska också åka dit. Men de ska ju bo på motell och liksom gå all in. Jag kan inte göra det, för jag måste jobba och allting. Så att för mig är det verkligen in and out då. Så jag kommer ju vara ganska ensam i.
Men skulle du inte kunna sova där på kvällen och äta lite ribs?
Nej, det kan jag inte.
Varför? Det skulle du kunna, Jenny. Det kanske är lite skönt att veta det. För du vet att du kan ta ett glas vin. Du kan verkligen få njuta av Patti. Hon kommer somna. Bara en natt. Det skulle fatta vara mysigt för dig själv. Det kan du få göra.
Jo, men det är också jobbigt.
Nej. Stopp. Nej. Nej. Du stannar där.
Nej. Det är det inte.
Det är det inte. Nej, men vi skulle ju vilja mer. Herregud, jag har fan åkt till Burning Man. Vet du hur jobbigt det var?
Jo, men då än en gång, då ska jag sätta Majsan i bilen på vägen hem. Då kommer hon ju,
men hon har någon 11-nap, det vet man ju. Den kan du ta, den prickar du in. Fatta vad mysigt, Jenny, då blir det en grej. Det är kul också för dig och din bror. Nu blir jag så engagerad i det här. Nu måste du göra det. Nej, men vadå, hur ofta spelar hon? Alltså på riktigt, jag var så ledsen. Alltså du vet, det här är sista gången typ. Och den venue, alltså folk dör, folk
den venue, alltså liksom. Det är så otroligt unikt. Jag vet, jag måste dit, jag känner ju det.
Nej, men det är bara att göra det. Fatta vad trevligt.
Men samtidigt också ska jag säga så här, jag har ju också köpt en, när jag flyttade in i mitt hus här, Då var det inte så mycket konst på väggarna först. Så det har jag ju fått köpa till. Jag tog ju med mig en del, men har köpt till lite. Och en av bilderna som jag köpte var ett original är producerad foto av Perfect Day Media. Som hänger här i vardagsrummet som jag älskar.
Och det kan du ta kort och visa henne. Look, Patty! Patty! You're on my wall back home!
Ja, nej, men hur som helst. Men det kanske kommer ändå. Så eventuellt när ni lyssnar på podden, då kan ni gå in på min Instagram och så kan ni se hur det går. Skriket i bilen. Det är Majsan bara, vad gör du?
Det är också skönt att du är där. När Sverige får en ny statsminister, då är det skönt att du är skyddad där borta.
Mm, precis.
Då är du där.
Och fina värderingar. Patti Smith-värderingar.
Äntligen.
Ja, nej, men vi hörs nästa vecka. Det är så här, nu är det full on. Det är jobb hela veckan. Gud vad vi är duktiga, Malin. Jag vill bara säga det. Nu har det liksom varit så här födelsedagsrace, som sagt, för mig den här veckan. Men vi har så mycket kul jobb. Det är mycket för oss nu. Men det är väldigt roligt.
Ja. Entreprenörerna i LA.
Nej, men alltså jag är så
glad. Vi ska vara stolta.
Det är så kul.
Fint.
Och ja, stolta. Och jag tycker alltså peppa. Så kul. Ni är så duktiga. Ja, väldigt roligt i alla fall. Gud vad mycket kul. Vi hörs nästa vecka. Får vi se. Det kanske är någon liksom lång rapport här om hur Majsan hamnar på efterfest hos Patti Smith.
Du måste.
Jag heter Jenny Ham på Instagram. Du heter Malin Eklund. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Puss, puss.
Puss, puss. Telephone, love is